Hej och välkommen till podden som heter Kornhall och Nets. Fast idag heter den inte Kornhall och Nets eftersom Ingela, som jag brukar göra podden med, är helt enkelt så upp över öronen upptagen med olika saker och ting och projekt hon gör så att hon hinner inte den här terminen. Men för att inte podden helt ska dö ut så har jag kontaktat Maria Wiman, som i annars fall är bland annat skriver på i tidningen Vi lärare, men framförallt är lärare. Så att alldeles strax ska jag presentera henne. Men jag vill bara säga att den här podden gör vi ju helt ideellt, som ni vet, tillsammans med Arena Idé. Och drivkraften för podden är, ja, varför gör man saker och ting gratis? Ja, därför att det är roligt, därför att det är engagerande och för att det är spännande. Så med den introduktionen så måste vi ju då komma till dig, Maria. Vem är du?
Alltså, den där frågan är ju aldrig speciellt lätt att svara på. Det blir så filosofiskt liksom. Men ja, vem är jag? Om jag nu ska utgå från mig, som min profession då, så är ju, jag är ju lärare. Jobbar 5 dagar i veckan, 100%. Högstadielärare i svenska och SO. Jobbar i Huddinge. Och sen så när jag inte jobbar som lärare 100% så skriver jag krönikor, som du redan har nämnt, i tidningen Vi lärare. Och sen så är jag väl, jag föreläser lite ibland, jag har skrivit några böcker och så att, men framförallt är det väl skrivandet som pockar på också, förutom lärarjobbet.
Vad är det för böcker?
Ja, det är lite olika. Många handlar om elevdelaktighet och hur vi ska kunna göra elever involverade i närsamhället och hur vi ska få dem att känna att de är en del av vårt samhälle. Mycket demokratiska frågor och hur vi ska kunna liksom göra elever att de ska känna att de kan vara med och påverka och tycka till även om de inte får rösta än och sådär. Att bjuda in elever i närsamhället och i stora världen. Så 2 av böckerna handlar just om det, hur vi kan jobba med projektarbete. Sen har jag skrivit en bok också till nyexade lärare som med lite tips och tricks hur man ska överleva första tiden. Och slutligen nu min allra senaste handlar om meningsfullhet och vi ska kunna baka in relevans och meningsfullhet i skolan.
Och hur gör man det?
Alltså, tänk om jag visste det. Nej, men det är ju lite deppigt just nu i skolan på många sätt. Men vi ser att det är många elever som mår psykiskt dåligt idag. Det är många som inte tar sig in på gymnasiet. Det är många som tycker att skolan är rätt så trist. Liksom. Och skolan får mycket, kan ju vara tråkig. Det är ganska mycket skolan som är rätt trist. Men frågan är hur man ska få eleverna att känna att den är relevant ändå. Att det är relevant att tugga sig igenom det här tråkiga för att det är värt att kunna saker. Och det är... Försöka ta upp lite hur man kan jobba med relationer i klassrummet för att eleverna ska känna att det är varmt och mysigt att komma till skolan. Men det handlar också om hur man ska kunna jobba med motivation på olika sätt. Både liksom inre motivation och yttre motivation och sådär. Så det, jag försöker liksom baka ihop allting till en enda lång känsla av att eleverna ska förstå att kunskap är viktigt. Inte bara för att de ska få ett betyg någon gång, utan för att kunskap i sig är viktigt.
Bildning.
Bildning, ja, precis. Och jag tror att det finns en liksom risk med att vi är så himla... Det är så mycket mätbarhetshets i dagens skola. Att vi liksom, både vi lärare, men också elever och samhället runt omkring är så liksom peppade eller triggade på att vi hela tiden ska mäta allting. Och vi ska liksom, det är betygen som räknas och det är nationella proven som räknas. Och någonstans glömmer man bort att däremellan ska det ske en massa lärande som är helt viktigt i sig själv. Inte bara för att det ska bli en bokstav på ett papper så småningom.
Det där är jätteviktigt och det tänker jag att det behöver vi prata mer om. Men nu är det lite roligt ändå, tycker jag, att nu har ju jag och Ingela har ju haft den här podden länge och det har varit massa människor, jag kommer inte ihåg hur många, 80-90 personer som har varit med och så vidare. Och det har varit lärare som har varit med. Men vi som har drivit den här så kallade skolpodden har inte varit lärare. Det är väldigt roligt att det nu är en lärare som är med som programledare.
Ja! Ja, men det är kul.
Någon som vet någonting om hur det egentligen är.
Ja, precis. Det är lite så dåligt. Jag har haft 2 poddar innan och då båda fått läggas ner liksom ganska snabbt. Så jag tänker att jag vet inte om det är någon bra tecken att jag vikarierar här för ingen. Men jag hoppas att jag ska kunna göra ett bra jobb i alla fall.
Men hur är det? Du säger att det är tufft att vara lärare idag. Men är det bara så att, är det inte bara så liksom gnäll? Alltså sånt som lärare alltid har sagt. Jag menar, så som mina lärare när jag gick på högstadiet.
Ja, och det där är lite lurigt. Man har ju inte det perspektivet. Jag menar, när jag gick på högstadiet vet inte jag hur mina lärare hade det. Men man kan väl konstatera att antingen vi kanske är ett jättegnälligt släkte, det kanske liksom ingår i vår utbildning på något sätt, men om man också tittar lite krasst på statistiken så är vi ju också ett sjukskrivet släkte. Det är väldigt många lärare som är sjukskrivna idag, som ligger högt upp i statistiken. Det är också många lärare som väljer att sluta sina tjänster. Trots att man har utbildat sig i kanske 4, 5, 6 år för att bli lärare, så väljer man ändå att liksom avbryta lärarjobbet. Mm. Så absolut, vi kanske är gnälliga, men jag tror också att det finns en hel del systemfel som gör att det är ett ganska svårt jobb det här att hålla ihop i. Liksom. Mm. Det är lite för mycket krav från alla håll och lite för komplext och lite för flummig liksom arbetsbeskrivning för att man ska vara riktigt, det är svårt att hålla sig sansad i den miljön.
Örat.
Ja, men alltså, om man visste vad som är hönan och vad som är ägget, men det är klart vi kan konstatera att vi har ett ganska besvärligt skolsystem i Sverige där elever liksom, vi hela tiden konkurrerar om elever som kunder och där vi hela tiden är beroende av att ploppa in så många elever som möjligt för att överhuvudtaget kunna hålla skolan flytande. Så själva skolpengen är ju ett problem i sig. Och sen har vi också de här nedskärningarna på skolan som är ganska som otroligt kännbara och på vissa skolor mer än andra, men jag tror att vi är väldigt många lärare där ute som känner av att vi har förlorat kollegor på sista tiden, och det blir ju såklart kännbart för vår arbetssituation, men det är också så mycket mer. Vi har haft ganska mycket politiska beslut på sistone som har varit ganska kortsiktiga kanske, där man liksom, där man snabbt vill gå ut och göra skillnad och avtryck under sin mandatperiod, och så glömmer man bort att tänka långsiktigt. Och alla beslut som fattas där uppe, de landar i huvudet på ett gäng lärare som ska förvalta de här besluten. Och sen så, det blir rätt rörigt liksom, nere på golvet. Så jag tror det kanske finns en risk att vi har hamnat lite i gnällfacket ibland, för det blir ju lätt så. Om man börjar störa sig på saker så är det allt man ser. Men jag tror också att det finns en hel del, alltså det finns också anledning till att vi gnäller. Jag tror inte bara att, att vi tycker att det är roligt att klaga.
Mm. Hur ser en, liksom en van, nu bara jag bara 1000 frågor här.
Ja.
Det kan ju vara intressant för den som lyssnar att vi har liksom, vi har sagt att vi ska podda, men vi har inte pratat så himla mycket.
Ja, nej.
Och så. Och vi har ju och så. Så det är spännande. För jag blir liksom, hur ser en dag ut? Liksom en typisk dag ut? Alltså en arbetsdag.
Mm.
Och när börjar den och vad händer?
Man ska ju alltså understryka att det är ju svinkul att vara lärare. Och jag tycker verkligen om att gå till jobbet. Det gör jag verkligen. Det kanske man inte alltid tror när man läser mina krönikor. Men jag älskar verkligen läraryrket. Men det är ju fullt ös. Alltså i mitt fall så, jag kommer dit vid 8 och sen så börjar lektionerna vid 8:30 och sen så kör jag ju på. Mycket långa lektioner eller många långa lektioner. När det är dags för lunch så har jag pedagogisk lunch, så jag äter med eleverna, vilket är trevligt, men det är också, det är inte avkoppling på samma sätt som att sitta och diskutera med en kollega. Man har ofta rastvakt, så när eleverna är ute på rast så är det samma lärare som undervisar som också går i korridorerna för att kolla att det är lugnt och allt går rätt till. Och sen ska man gärna snabbt skynda till nästa lektion efter rastvakten, och sen så liksom bara rullar det ju på fram till eftermiddagen när det gärna ska vara något möte eller någon fortbildningsaktivitet som vi ska involveras i allihopa. Och sen så gärna någon dokumentation på slutet också. Man kanske behöver mejla någon vårdnadshavare eller skriva någon incidentrapport eller skriva någon F-varning eller kontakta någon yttre instans. Så att det är liksom ett även, man kommer hem, man är ju rätt så paj i kolan kan man ju säga. Det är ju liksom, helst vill man sitta i ett svart rum i 2 timmar när man kommer hem och bara andas. Liksom. Så det är en hetsk tillvaro. Hektisk, kul på många sätt, men väldigt hektiskt.
Men du hoppar ju väldigt snabbt över vissa saker som kör på, sa du, som beskrivning på vad du gjorde. mellan att du startade lektionen tills du skulle ha pedagogisk lunch, så körde du på. Det är lite nyfiken på, vad är det där kör på?
Ja, men det är väl och det är ju roligt att jag säger så, för det är ju egentligen det som är kärnverksamheten. Mm-hmm. Kör på är ju undervisningen förstås. Mm-hmm. Och det kan ju, jag är ju svenska lärare, så det kan ju handla allt ifrån att däremellan läser man Gustav Fröding eller pratar om franska revolutionen eller diskuterar abrahamitiska religionerna. Så det är klart att det där när man kör på, det är ju det som egentligen borde vara det som vi absolut fokuserar på mest. Men läraryrket idag består ju av så mycket mer. Det är ett mentorskap som tar enormt mycket tid, där man ska vara någon slags liksom spindel i nätet för allehanda instanser och sådär. Så att köra på i undervisning, och den skulle vi önska fick mer plats än vad den faktiskt får, vilket är lite märkligt.
Hur gör du då med franska revolutionen? Rent konkret?
Ja, rent konkret. Historia är ett väldigt tacksamt ämne. Jag älskar ju att undervisa i historia just för att det är ju historier, alltså berättelser. Så jag jobbar jättemycket kring berättande när det kommer till historia. Det finns ju, jag vill gärna berätta både den stora människan och den lilla människans historia. Så att inte bara prata om Marie Antoinette och Karl den 16, eller Ludvig den 16, utan att liksom också prata om hur människorna hade det, liksom, vilka var det som var upp, varför gjorde de uppror och hur kändes det, hur luktade det, hur var det på den här tiden. Så att, och jag ägnar jättemycket tid åt att berätta när jag undervisar, framförallt historia, att liksom verkligen, vi människor älskar ju berättelser, har vi gjort i alla tider. Så att man samlas kring lägerelden liksom, och så berättar vi. Så det är ju superkul, asroligt. Ett konkret exempel.
Och det är ju jätteintressant, men när förbereder du, eller har du allt det här i huvudet?
Nej, förberedelserna tar ju enormt mycket tid. Och nu har jag jobbat några år som lärare, så man har ju ett gäng liksom, lektioner klara. Men man vill ju alltid finslipa, och man ändras ju också som person. Och idag är jag mer säker på att prata kanske än vad jag var i början. Och sådär. Så att man finslipar ju hela tiden. Och mycket av den planeringen sker ju på, det får man ju knappt säga, men det sker ju på söndag eftermiddagen. Liksom, eller på kvällen när barnen har gått och lagt sig och sådär, sitter man uppe med datorn. För att det är svårt att pressa in allting i ordinarie schema.
Men att berätta på det viset som du beskriver, då blir jag nyfiken. Fick du lära dig det på lärarhögskolan?
Nej,
ledande inte fråga. Alls.
Det fick jag verkligen inte. Nu läste jag ju liten skum. Jag läste en liksom kompletterande pedagogisk utbildning. Så jag läste in pedagogiken 1,5 år efter jag hade läst ämnena, så att säga. Så det, jag kanske inte är representativ för lärarutbildningen, så, men vi pratade inget alls om det. Så det är något man verkligen har fått liksom lära sig själv och öva sig fram. Och nu tycker jag nästan att det blir nästan teater ibland när man står framför eleverna. För att liksom, när man pratar om, jag pratade om Napoleon förra veckan, och då pratade jag med fransk brytning en hel del. Och det blir liksom att man försöker, man utvecklar sig själv hela tiden och sådär. Men det är ju mest ett trial and error på något sätt. Och ingenting som jag i alla fall fått med mig från utbildningen alls.
Nej. Och det tycker jag, det här är ju liksom en käpphäst jag har, att jag tycker att vissa saker som är de centrala för själva yrket mötte jag väldigt lite av på lärarutbildningen.
Ja, och det är väl många som kan vittna om just det. Att precis, centrala delar bara helt försvann. Ja.
Men ja, spännande. Så nu vet vi att du har berättat på förmiddagen.
Ja, jag har berättat mycket på förmiddagen. Det är himla kul. Ja. Ja, men det är väl precis, och sen så är alltså att umgås med så många elever. Jag har ju årskurs 8 just nu. Ja. Det kräver ju mycket av en rent relationellt också. Att man liksom, det gäller att ha koll på alla, hur de mår och hur de har det. Att de kommer i tid, och de som inte kommer i tid, varför gör de inte det? Och vad händer på rasten? Och varför har den här personen aldrig laddat sin dator? Alltså man, det är så mycket som man ska hålla koll på hela tiden. Förutom den här undervisningen så är det liksom 1000 andra saker som pockar på en. Allt ifrån att nu kommer studieyrkesvägledaren till att just det, den personen ska till kuratorn. Och, ja, det är liksom 100 saker i huvudet hela tiden.
Jag tänker på nedskärningar pratar de. Ibland får jag en känsla av att när jag kommer ut i svenska skolor att det finns en känsla av fattigdom. Alltså, vi har inte råd med någonting. Det är ju någonting som lärare säger och säger till elever och så. Som jag tycker är så konstigt, för det är ett väldigt, väldigt rikt land. Vi lägger rätt mycket pengar på skolundervisning också. Så. Men jag har liksom känsla att det där är, alltså, bilden barnen får av skolans viktighet påverkas av det här. Liksom
ja, men det gör det ju. Ja, det gör det. Och bara titta på läromedel till exempel. Att det sänder ut en konstig signal till eleverna att de får dela 2 stycken på en gammal bok som där permen är liksom lös eller 2 sidor saknas och sådär. Det sänder ut signaler att det här är inte så viktigt det vi håller på med. Jag kommer ihåg när man själv gick i skolan när fröken kom in liksom med ett gäng nya böcker till en som man skulle ta hem och plasta in, och det här var liksom man skulle skriva namnet på. Det var ju någon slags helig handling på något sätt att du får den här boken nu. Det är något stort. Och jag tror inte det är oviktigt alls som du säger, det är vad vi sänder ut för signaler till eleverna, att man får en bok som någon har suddat i en gång, eller att man får en penna per termin och resten, om man tappar bort den får man köpa en egen. Det blir en konstig symbolisk på något sätt handling. Sen varför det är så, för jag håller med dig om att vi lägger mycket pengar på svensk skola, men frågan är vad vi lägger den på, för det är ingenting som Jag tror det är få lärare där ute som känner att man kan strössla med pengar, så att säga.
En sak som slog mig när jag läste dina krönikor, eller en av de krönikorna som jag då berört det flera gånger, och jag nämnde det lite tidigare här, så är det just den här med bedömningshetsen. Jag kommer inte vad du...
Nej,
I
men
de
det har
nationella provens tidevarv hör ingen dig skrika, och så vidare har du skrivit. Du är rätt vass ibland.
Ja, det går fort när jag skriver ibland. Ibland när jag sitter och läser tänker jag, men gud, skrev jag det där verkligen? Ja, men jag nationella proven, det är en liten käpphäst för mig faktiskt. Jag kan verkligen förstå vitsen med dem, det säger jag ingenting om. Men hur de ligger, att de liksom, det är så många så sent på, liksom så sent på årskursen under en period, framförallt i nian då, när det är så mycket annat. Det är gymnasieval och det är bara grejen att man är tonåring, är rätt så tuff liksom. Det blir så fruktansvärt mycket fokus på de här proven, som att det är det absolut viktigaste som kommer ske under ens skoltid. Och så glömmer man bort allt det där lärandet som är emellan. Provet är ju inget lärtillfälle, provet är ju en summativ bedömning. Så det blir, jag tycker det blir märkligt fokus på det.
Ja, det blir ju väldigt, nu läste jag också hur lärare i de lägre åldrarna också menar att de här bedömningsstöden och sånt inte fungerar, att det bara tar tid ifrån undervisningen. Och jag vet ju högstadieskolor där när man mer eller mindre, jag menar, de lärarna gör nationella prov, det tar otroligt mycket tid och då måste ju då undervisningen skötas av vikarier, alltså där man är mer eller mindre då lägger ner undervisningen en termin i årskurs 9.
Ja, det gör man. Det är antingen för att förbereda proven, det tar jättemycket tid, och då repeterar man ju bara det man redan har gjort, liksom i paniken för proven. Och sen som du säger ska de rättas de här proven, och då försvinner lektioner för det blir vikarie. Så att jag håller med, allt annat läggs på paus på något sätt. Och det är också ett märkligt sätt att se på skolan. Att det absolut viktigaste man gör, det är att genomföra slutbedömande prov istället för att lägga vikten på det viktiga lärandet som har skett innan proven.
Men du ser ändå, du tycker att de fyller en funktion. Vad är det för funktion du ser?
Ja, men det jag kan tycka är bra är att de visar lite nivån. Det är ju svårt för oss lärare att veta vad är det egentligen som ska krävas för ett A. Det är ju lite småluddigt. Så att där kan de ändå se att det här är ett gäng kloka människor som satt ihop en rimlig nivå för ett C-betyg eller ett E-betyg. Och det är väl jättebra att ha liksom någonstans att någonting att hålla i. Men sen tycker inte jag att de måste ligga i sista terminen i nian. Man skulle kunna vara lite mer frikostig med hur man lägger de här proven. Man kanske skulle kunna haft dem i någon slags portal där man får hämta hem dem när man känner att det passar. Och sådär. Jag är inte säker på att det måste vara så styrt som det är.
Men för att den funktion som du ser är ju den att den hjälper dig att hitta nivån i betygssättningen.
Ja, exakt.
Och för det behöver man ju egentligen inte ha några nationella prov.
Nej, det skulle ju kunna gå att lösa på många andra sätt. I synnerhet när man ser hur mycket det stressar elever och hur mycket det tar på barnen. Liksom. Inte bara i nian, utan jag tänker även i årskurs 6 och till och med årskurs 3. Så kanske det kanske liksom kostar mer än vad det smakar.
Men kliver då ut ur din värld och ser ut på en dagstidningens eller tv-nyheterna eller vad det nu kan vara för någonting i deras värld, så ser ju de att det finns en inflation i betyg och vi måste kontrollera, för de här lärarna verkar inte kunna göra sitt jobb. Eller för att drivkrafterna i systemet är sådana så att man tjänar på att ge fel betyg och så vidare och så vidare och så vidare. Måste man inte då ha nationella prov och se till så att ni gör rätt?
Ja, men återigen då tänker man ju att det kanske är en kortsiktig lösning för att få koll på det här med betygsinflationen, möjligen att man får då göra de här proven så fruktansvärt viktiga så att de blir helt avgörande för betyget, om det enda sättet att tygla de här vilda lärarna som sätter för höga betyg. Men återigen så plåstrar man bara på toppen på något sätt, och det är nästan, då tycker man att man borde egentligen undersöka hela betygssystemet. Varför ser det ut som det gör? Varför blir det glädjebetyg? Är det verkligen A till F, det bästa betygssystemet vi kan ha? Och finns det en marknadsskola som gör att driver på den här betygsinflationen? Ska vi försöka göra någonting åt den istället? Det blir så lätt att man hela tiden hittar små lösningar som är väldigt enkla och väldigt billiga i jämförelse, men som faktiskt inte går till roten med de egentliga problemen. Och jag tänker ur elevperspektivet vet jag inte om det är det bästa heller, att införa flera prov som ska väga ännu tyngre i betygen. Det kanske kortsiktigt är ett måste, det vet jag inte, men långsiktigt är det ingen bra lösning.
Det finns ju en intressant forskningsrapport en gång när Skolinspektionen rättade ju om Jag tänker på det här, man tänker ju då att extern rättning ska vara lösningen på det här, så blir det neutralt och bra. Det finns ju ett exempel på där en forskning alltså på där Skolinspektionen rättade om prov och kunde ju då visa att omrättningen skilde sig då från lärarnas rättning. Och det blev ju då rubriker och signalen i media blev ju att lärarna var dåliga på att rätta prov.
Ja, då var de snåla eller då att de Skolinspektionen liksom?
Ja, jag tror, eller det skilde sig åt i alla fall. Jag kommer faktiskt inte ihåg åt vilket håll. Men det intressanta var att det de här forskarna gjorde, det var att de rättade om. Alltså de gjorde en bedömning av vilken bedömning som var mer hade högre kvalitet.
Just det, och då var lärarna lite sämre.
Då var ju lärarna bättre.
Ja, det var alltså, så.
Ja, alltså det var ju Skolinspektionens så att säga, experter som ju då bara naturligtvis var andra lärare. Som faktiskt kvalitativt rättade sämre än de första lärarna hade gjort. Så att vad den egentligen visar var att två olika lärargrupper rättar olika.
Ja.
Och i det här fallet var det faktiskt de första lärarna som gjorde ett bättre jobb.
Intressant. Men det är också det som är lite, vi har någon slags övertro också på att det är så lätt att mäta kunskaper på något sätt. Det är så lätt att rätta och det finns alltid rätt svar och så här. Och det är ju inte riktigt så. Alltså eller kunskaper är ju inte direkt översättbara till bokstäver. Det är något vi har hittat på liksom. Och det är ju inte så konstigt att vi bedömer olika. I synnerhet när det kommer till resonemangsfrågor och sådär, då det är ju väldigt lätt hänt att man kan hitta olika saker beroende på vem man är som person. Liksom. Så det är någonstans övertro också på att det går att liksom, mäta kunskaper helt korrekt. Så där. Det blir lite larvigt nästan. För det vet väl de flesta av oss som undervisat någon gång att det kan se väldigt olika ut beroende på hur eleven uttrycker sig eller vilket humör eleven är på eller vem som lyssnar på eleven, hur man bedömer.
Jag har ibland funderat på, för jag ser ju med stor oro på vad betygssystemet i sig på grund av dess konstruktion gör i skolan. Och det kan vi gärna prata mer om.
Ja, det vore spännande.
Och sen har jag också över de nationella proven, vad de gör med alltså att man inte har tid att undervisa och att man, som du beskriver, man börjar undervisa för testets skull. Alltså teaching to the test. Alltså alla de här klassiska problematiken uppstår och accelereras på ett sätt som jag tycker är skadligt egentligen.
Vad skulle du göra om du skulle du liksom avskaffa proven om du hade möjlighet?
Jag har egentligen två eller tre, fyra tankar. Glad att du frågade.
Jag hör det. Du var beredd.
det ena jag funderat på, men det är ingenting som jag har bestämt. Att det kanske vore bättre att vi hade en grundskoleexamen. Att vi formaliserade det här så att vi gör som så att den sista delen av nian så är det, då är det repetition av grundskolan för att man ska klara av en grundskoleexamen eller sånt där. Det är liksom så jag bara undrar om inte det egentligen är mindre stressande än det system vi har där man ska bedömas hela tiden. Hela tiden ligga på. Och lärare hinner inte bygga upp någonting för man tänker bara på de här nästa prov som är i pipeline. Men det där vet jag inte riktigt om det är bra eller dåligt. Det andra är att överhuvudtaget ta bort en jäkla massa betygsstress. Det är faktiskt så att det enda vi använder betygen egentligen bara i årskurs 9. Ja. Alltså för sortering i gymnasieskolan. Ja. Och den sorteringen kan vara väldigt, väldigt grov. Vi skulle kunna ha ett väldigt enkelt betygssystem. En tredjedel får MVG, en tredjedel får VG, en tredjedel får godkänt.
Ja.
Och sen får väl de som då allihopa har MVG som vi inte kan skilja på, ja men då får vi väl lotta eller ha närhetsprincip sen till gymnasieskolan. Alltså värre är det inte.
Nej, precis. Det skulle bespara enormt mycket arbete för både lärare och elever.
Ja, bara liksom sänka stressen. Sen det tredje som jag egentligen tycker är absolut viktigaste, det är ju att själva betygssystemets konstruktion är helt galet.
Ja.
Alltså hur man byggde det här betygssystemet på Skolverket en gång. Det är ju, och det har jag skrivit om, och det är sådana långa resonemang om hur man tog en fungerande kunskapsteori och bara strök en massa saker och sen vände på den. Och sen så blev det kvar att minnas, eller inte minnas, för det skulle man inte göra någonting. Man skulle förstå mer, mindre eller mest.
Mm.
Och så ska stackars lärare förstå när det är mer, när det är mindre eller när det är mest. Och det är där som liksom en massa problematik uppstår.
Ja, det där är svårt att hänga med i hur man tänkte den där när man satt där. Ja. Alltså men nu ska de ju utreda betygssystemet ännu en gång. Så med lite tur så kanske det kommer någon slags fantastisk variant.
Ja, vi får se.
Ja.
Och där skrev du en krönika Du vill ha en ny kriskommission istället för 18 utredningar?
Ja, det vore kul. Det var också kanske ska sorteras in under rubriken Maria skriver väldigt fort. Men det kanske inte är det bästa att ha en, men jag tror att kanske ibland att det går lite, alltså ibland tuggar kvarnhjulen lite långsamt. Vi har inte tid att vänta, men det är ju ett skenande tåg någonstans vi sitter på. Det är ju inte ens överdrivet sagt. Mm. Det är 15% av våra, eller 13 kanske, våra 15-åringar kommer inte in på gymnasiet idag. Mm. Det är ju helt, vi har inte tid att offra liksom 7 elevkullar till innan första utredningen är klar. Det är inte klokt liksom. Mm. Så här någonstans skulle man vilja att någon bara stopp, hallå, nu gör vi någonting drastiskt här för att det här är kaos och kris.
Och då blir ju vän av ordning tänkt, ja men vi hade, för att det är så att jag skrev en massa krönikor för började skriva krönikor för ganska länge sedan. Och då hade jag ju ett sånt där att för övrigt anser jag att Kartago ska förstöras. Och det var nämligen att det skulle tillsättas en skolkommission. Mm. Och så en skolkommission tillsattes ju. Och den levererade resultat. Mm. Mm. Och vi har alla de här stora jäkla utredningarna. Ja, men det finns ju liksom sen ingen politisk vilja.
Nej, precis. För det räcker ju inte med en utredning. Jag menar, jag tänker den här skolbiblioteksutredningen som kom, ja, men den var ju jättegedigen och sådär. Men det räcker ju inte med att den existerar som pappersprodukt. Det måste ju också finnas, som du säger, en politisk vilja att göra någonting av utredningarna. Och det känns som det är väldigt lätt att tillsätta en utredning, men det är väldigt trögt att sen liksom gå vidare därefter.
Ja. Jag bara tänkte, ja, hur gör vi det här? Men, och då får jag... Nu fick ju jag liksom säga vad jag tyckte om betygssystem och sånt. Så får du säga, vad tycker du att en sån här kriskommission... Eller om du inte var en kriskommission utan du var skoldiktator helt enkelt. Så vad skulle det vara på din liksom, de tre första besluten du skulle fatta?
Oj, om jag var skoldiktator. Ja, det var ju en roll, det kändes ju mäktigt. Men jag tror...
Som SO-lärare så att säga.
Ja, precis. Mm. Nej, men jag tror, alltså, spontant tänker jag ta bort betyget F illa kvickt. Jag tycker det är en skam att vi har det där betyget där vi liksom dömer så många elever till utanförskap. När det är liksom, för många är det omöjligt att nå ett E. Att nå ett E är ju jättesvårt i alla ämnen. Och det spelar, för vissa spelar det ingen roll hur mycket de testar och försöker och vill, för att de lyckas likförbannat inte. Och vi i skolan har inga resurser att möta upp dem heller och hjälpa dem över. Liksom. Så det är ju på något sätt sadistiskt att ha det här F-et. Så det skulle jag ju som skoldiktator skulle jag ju ta bort det jättesnabbt. Mm. Och om det betygelse jag tänker på, så tänker jag precis det du var inne på också. Ta bort betyg från sexan. Fruktansvärt onödigt. Likadant betyg från sjuan behöver vi inte heller. Jag fick mitt första betyg i åttan. Det var väl ganska så lagom, kan jag tycka. Lite snäll start där. För precis som du sa så betyder betygen ingenting egentligen för en sista årskurs eller sista terminen i nian. Och sen skulle jag ju helst vilja ta bort A till E också när jag ändå håller på. Jag tror att vi behöver tillbaka till någon slags 1-5 eller något liknande.
Vad spelar det för roll? Om det är bokstäver eller siffror?
Det som spelar roll är att om vi ska ha kvar A till E och ta bort F, så behöver vi likförbaskat något. Vi behöver liksom någon slags skala där. I så fall skulle vi göra om hela så att E också blir lättare att uppnå på något sätt. 1-5 känns så tydligt på något sätt. Att en 3 det är lite medel. Och en 2 är de man lite under. Och en 1 de man ordentligt under. Men ingenting straffar ut den helt och hållet från vidare utbildning. Jag tycker kanske det är bra att stryka A till E, för de är så liksom, de är infekterade på något sätt. De är liksom förbrukade.
Det är intressant, för jag håller ju helt med om när det gäller alltså det F-betyg, att i en obligatorisk grundskola säga till elever att de inte är godkända, det är ju inte, så kan man faktiskt inte göra.
Nej, det kan man inte.
Och den pedagogiska tanken med det här var ju en gång att alla skulle liksom, för att de som gör om skolor, de är ofta väldigt, väldigt liksom, som säga, ideologiskt liksom passionerade och de ser framför sig rosenskimrande små, alltså barn, söta små barn som är fulla av lust att lära och så. Så de såg ju framför sig att alla bara skulle tycka att det var härligt att ha det här målet att sträva mot och så.
Ja.
Men det har ju blivit så att vi slår ju ut, jag tror du sa 13% nu, va? Då har det varit uppe vid 15, men där någonstans ligger det. Den normala siffran i alla andra skolsystem är 5% som inte liksom klarar de grundläggande nivåerna. Och då, vad vi säger till vårt land och vårt folk är då att våra barn och ungdomar är 3 gånger så dumma, det är 3 gånger så många obegåvade barn i Sverige, och det är det inte.
Nej, det är klart
utan
inte.
Det här beror bara på konstruktionen.
Ja.
Och den är liksom felaktig, och den är precis som du säger, den är penalistisk.
Mm.
Det är dumt och icke, alltså kontraproduktivt på alla sätt och vis,
Ja, men
att göra på det här
verkligen.
viset.
Verkligen, och det märker man ju som lärare ganska snabbt, de här eleverna som har placerats i det här facket, att de har ett F. De ger ju upp ganska fort. Det är ändå kört för dem, och det spelar ingen roll hur mycket de än försöker, för det är ändå kört. Så det är ju som du säger penalistiskt. Det är liksom en otroligt kontraproduktivt och absolut inte sporrande för en elev som sitter med ett F och tänker, nu ska jag visa dem min sann, jag ska min sann få ett E. Det är inte så det funkar liksom, när man är 13, 14, 15 år. Så nej, det är verkligen skamligt, och det är väl den största sorgen med att vara lärare och behöva sätta dem där F-en. Jag hatar det av hela mitt hjärta, det är hemskt.
Sen beror ju det också på alltså betygssystemets konstruktion. För jag menar, hade E-kraven varit enklare, du ska kunna komma ihåg någonting och så
Precis.
vidare. Vilket kunde vara en rimlig nivå att lägga sig på. Alltså, men det är ju det att man kräver ju då de här liksom lite svårare färdigheterna på alla steg.
Ja,
Fast
precis,
i
även för ett
mer
E
eller
ska man
mindre.
kunna analysera på en enkel nivå. Det är inte så,
Ja.
det är inte lätt.
Nej. Och det är ju liksom konstruktionen där, betygskraven,
Ja,
som också gör det svårt. Ja,
precis.
nu tar vi bort F-betyg. Det var ett experiment jag gjorde en gång, måste jag berätta om det. Det är helt anekdotiskt naturligtvis, men jag har säkert berättat om det i podden, men alla har inte lyssnat på alla avsnitt.
Nej, jag har
Men
inte hört det.
nej, jag hade en gång en tvåa i alltså samhällsvetare, tvåa i naturkunskap. Och jag kommer in till lektionen och vi ska börja prata om kemi. Och jag har en lärobok framför mig uppslagen, och där finns Bohrs atommodell. Alltså den här planetmodellen över atomen, liksom så, som ju är hopplöst föråldrad. Så tittar jag ut över den här klassen med då 17-åringar. Mest tjejer, skoltrötta en hel del av dem. Och jag bara tänker att nej, det är precis det här som de inte ville ha. Det är därför de går samhällsvetenskapligt program.
Ja,
Det var liksom
ja.
precis det här de ville slippa. Och jag bara slår ihop boken och så att säga till dem att det här är ingen bra idé. Gå hem.
Oj.
Så. Alltså jag måste ha en bättre plan. Så gå hem med er. Så ses vi nästa vecka, så har jag en bättre plan. Och då satte jag ihop då där jag berättade om modern kemi och modern fysik istället. Mycket, mycket mer avancerade atommodeller. Alltså så. Men jag sa till dem att det här är alldeles för konstigt. Det här kan inte jag begära att ni ska lära er. Så att för att få godkänt så räcker det med att ni är närvarande. Alltså det här är ju naturligtvis helt emot
Oj.
betygssystemets konstruktion och så. Men på det här avsnittet så får ni en, ja, ni får godkänt om ni är närvarande. Vill ni ha högre betyg får ni skriva provet i slutet.
Oj, det här var ju en rebellhandling.
Ja, det är egentligen det. Så såg inte jag på det. Men
Nej.
Men om du tolkar det utifrån hur det
Ja.
ser ut i skolan idag, så är det en rebellhandling. Effekten blev ju då att närvaron ökade. Att de här tjejerna som satt längst bak och var extremt skoltrötta liksom satt och bara var förundrade, för att de tänkte det här är ju så konstigt så det finns inte. Den lilla tjejen sträckte upp och frågade, mamma Matilda, vad är det? Och då var det när jag pratade om alltså tidsdilationen, det vill säga att tiden går långsammare ju fortare man rör sig och sånt där. Då sträckte hon upp handen och så sa, ja Matilda, vad är det? Är det nu man ska börja gråta? Så. Att det blev så konstigt. Och i slutändan, det som så händer då är att nästan alla kommer och skriver. Närvaron ökade påtagligt. Så att det var liksom väldigt, väldigt lyckat. Väldigt
Och
lyckat.
för att du tog bort då egentligen stressen och känslan
Ja,
av att det här blir sjukt svårt och jag vet inte om jag kommer klara det.
Ja, och sen fick de ju också se mig då stå där liksom bara djupt engagerad i sånt som jag har tyckt var spännande sedan jag var liten, och med brinnande ögon berättade om de mest märkliga ting.
Men det är ett spännande experiment just faktiskt med det, att komma dit och känna att här är jag nu, och bara att jag sitter här kommer göra att jag behöver inte, alltså då kan jag koppla av lite.
Ja.
Och sen så kanske man faktiskt kan ägna sig åt att istället för att lista ut vad som kommer på provet eller vad läraren vill att man ska kunna, ska man faktiskt lyssna och engagera sig lite mer avslappnat. Intressant.
En av tjejerna skrev, för de fick utvärdera då, då skrev hon att jag har aldrig tyckt om naturvetenskap och jag gör det inte nu heller, men jag tycker det är mer spännande nu än vad jag gjorde innan. Och det som är mest fascinerande, eller det som är fascinerande, det är fascinerande hur mycket man vet, men det som är mest fascinerande är hur mycket det är som man vet. Alltså, hur mycket det finns kvar som man inte vet någonting om.
Lite så Sokrates.
Ja, exakt. För då hade jag ju berättat om mörk materia som ingen vet vad det är. Och det är ju 94% av allting.
Häftigt.
Så. Och det fastnade. Men där
och
någonstans
där fick du någon tanke liksom.
Ja, och det var ju precis vad ska jag säga, det centrala budskapet i naturvetenskapen. Att vi vet en massa, vi har tagit reda på en massa med metoder. Vi har nycklat upp en massa hemligheter. Men det finns hur mycket kvar som helst. Och det är precis vad man vill nå fram till.
Det hade nått fram liksom.
Ja.
Jag tänker också som lärare att få gå in i en lektion och bara köra, som du säger, prata om det som man brinner för. Någonting från hjärtat som är superspännande, som man själv tycker är jätteintressant, utan att ha hela tiden känslan av hur ska jag bedöma det här, eller hänger han med nu, hur ska jag göra det här, utan liksom få göra det här utifrån sina ämneskunskaper utan kravet på dokumentation och sådär. Vilken lycka liksom.
Ja. Och det är viktigt att, att man har den. De som skriver läroplanen måste tänka på att det finns ett utrymme för lärare att göra sådana saker.
Ja, ja, och det är väl lite det jag är inne på när jag pratar om min senaste bok och sådär. Egentligen är allt jag vill att komma ifrån bedömningshetsen. Att det ska kännas meningsfullt att lära sig saker, inte för ett betyg utan för att man ska få eleverna att förstå att kunskap är superrelevant även utanför ett betygssystem. Liksom. Och det är väl lite det du beskriver också tycker jag i ditt experiment där.
Ja, det är ju och det är ju grundläggande för läraryrket.
Ja, precis. Men hade det varit så att jag, så här, det är så viktigt för mig att eleverna får bra betyg, det är därför jag blir lärare. Det är klart, det är ju en jättetråkig syn på kunskap. Liksom.
Ja, ja.
Kunskap ska ju helst sprida sig utöver betygssystemet. Liksom. Ja.
Men är det inte också ett problem då, hur samhället och politiker har börjat se då, om vi går tillbaka till de här stora frågorna, se på lärarkåren, just att det är betygsproducenter.
Ja,
inte kunskapsbildningsfostringsagenter.
Ja, vi pratar ju inte om bildning längre, utan vi pratar om PISA-resultat, nationella provresultat, betygsinflation. Det är väldigt lite prat om varför vi ska lära eleverna saker överhuvudtaget. Den liksom, diskussionen har helt fallit bort i den här enorma hetsen på att liksom hela tiden dokumentera, administrera och få ner alla kunskaper i en stelbent bokstav. Liksom. Och det är ju fruktansvärt episyn på utbildning, kan man ju tycka.
Nu har du fått bestämma att ta bort F-betyget, men du kanske har fler saker du vill som diktator.
Ja, får jag liksom tänka stort överhuvudtaget nu?
Absolut.
Alltså, bortom betygssystem också?
Ja, ja, självklart.
Som skoldiktator. Ja, men jag tycker ju, det här är ju lite att svära i kyrkan i dessa tider när man tänker så här från skärm till perm och sådär. Men jag skulle vilja liksom återinföra någon slags balans överhuvudtaget. Jag tycker att det pendlar så himla mycket mellan ytterligheter hela tiden. Ett tag skulle allt vara superdigitalt och det finns coola appar för allt. Liksom. Och sen plötsligt så ska nu är digitaliseringen fruktansvärd och nu ska den bort helt och hållet. Och jag skulle önska att man som skoldiktator då kunde införa någon slags här tillit till att nu får vi andas lite här. Vi kan jättegärna använda, det är skitbra att skriva på dator. Det är jättebra att använda ordbehandlingsprogram när vi skriver längre text. Det tycker väl alla. Men däremot så kanske vi inte ska liksom låta AI ta över hela läraryrket. Det är klart att det finns liksom mittemellan, det är också bra. Lagom är ett av svenskans vackraste och mest utskällda ord. Men lagom är ett svinbra ord tycker jag. Och vi kanske skulle kunna få arbeta in lite lugn liksom i svensk skola. Vi kanske inte måste liksom hela tiden falla offer för sådana, det ska alltid få så mycket av allting liksom. Om vi bara kunde få arbeta lite försiktigt. Så jag tänker så här, skärm och perm skulle jag vilja döpa om perms slagord till. Mm. Vi vet att digitaliseringen inte sköttes bra. Men däremot att ta bort alltihopa är också dumt. Liksom. Man kanske kan ha två tankar i huvudet samtidigt.
Mm.
Men vad tycker du om det?
Det är ju sånt som jag föreläser om. Jag har haft föreläsningar där jag faktiskt lagt upp sådär. Idag ska jag svara på frågan om skärm eller perm är bäst.
Vad kommer du fram till?
Och så kommer jag fram till att skärm är bra och att perm är bra.
Ja, ja, och det är ju egentligen det enda rimliga liksom.
Ja.
Men att det ska vara en diskussion ens, det är klart.
Ja, precis. Ja. Ja. Så blir folk lite besvikna då, fast samtidigt lite glada då. Ja.
Lagom är bäst.
Ja, om man ser det.
Ja, tredje saken, nu, alltså det här är ju, vi kan väl vara ärliga och säga att jag har inte fått förbereda mig, så jag vet ju inte, jag har inte tänkt ut något klokt här, så jag bara kör från hjärtat nu då. Men då ta bort F, baka in lugn och lite lagom i skolan tycker jag skulle vara bra. Sen tycker jag, och det här vet jag ju att folk, jag blev kallad flumnestor på X igår, att de tycker jag är lite flummig, men jag tycker att elevinflytande är jätteviktigt. Och det här har vi ju, det är också lite utskällt nu för tiden. Men jag tror att det är absolut superviktigt att lyssna på eleverna. Och det pratas lite om att den skrivelsen ska tas bort nu från läroplanen. Att eleverna inte ska ha så mycket inflytande längre. Jag tycker det är jättefarligt. Det är en farlig väg att gå, att sluta lyssna på elever. Och sen så återigen så ska det vara lite lagom. Det är inte så att elever ska få styra undervisningen, att de ska ta över lärarrollen. Och att det är inte, absolut inte det vi pratar om, men att vi har fungerande elevråd och klassråd och att vi vågar lyfta in elevernas tankar och idéer i undervisningen. Att vi liksom får dem att förstå att de är en viktig del i skolsammanhanget. Mm. De är inte bara där för att vara brickor i ett spel, utan de är där för att de i sig själva är liksom viktiga. Jag tror att det är en farlig väg att gå att strypa deras röster. Liksom.
När jag tänker på det så tänker jag att man gör ett logiskt felslut. Man ser ordningsproblem i skolan och så menar man att ordningsproblemen uppstår för att eleverna får bestämma.
Ja.
Alltså, men vad du pratar om är något helt annat. Det är ju inte att du tillåter oordning i klassrummet. Där är du liksom general och major och överste.
Och diktator.
Och diktator och tillåter inte några som helst liksom så. Men däremot i det lugn och det här i det här klassrummet som uppstår så är det alldeles självklart att man lyssnar på eleverna. För annars blir man ju faktiskt en väldigt dålig lärare och dålig förebild
ja,
på alla sätt och vis.
Precis. Och jag tror att det är precis det du pratar om där. Att det blir någon slags, de som pratar om det kanske inte har så mycket koll på hur det faktiskt går till i skolan idag. Och de ser någon slags flugornas herre-variant där elever går runt och skriker sina åsikter och tar över fullständigt. Och det är verkligen inte det det handlar om. Men om skoldagen ska kännas meningsfull och relevant för ett barn så måste man komma dit och känna att man också har något att säga till om. Och det finns väl väldigt mycket motivationsforskning som visar just det, att känner vi att vi kan påverka eller vara med och tycka och att vi är viktiga i sammanhanget så blir vi motiverade. Så det, jag, tror, det är lite, jag är lite rädd för det här snacket om att elevinflytande skulle vara skadligt på något sätt, för att jag tror att det är precis tvärtom.
Ja. Jag kan bara hålla med.
Ja, skönt. Det blev ingen fight här.
Nej.
Nej.
Och sen tillhör jag ju de som har dragit en lans mot, för jag tycker att alltså den ideologi som jag liksom matades med när jag gick en lärarutbildning en gång var ju att jag som lärare skulle inte göra så mycket, utan det var liksom en problembaserat lärande och sådana saker. Och det är det som, alltså den bilden av flumpedagogik, det som jag ibland tycker att flumpedagogik är ett bra begrepp på. Och som jag är så glad då när du säger att du inte alltid naturligtvis, men ibland är den berättande läraren. För det, den traderingen, den låt säga, auktoritära egentligen, berättelse, överföringen, är en viktig del av det man har med sig i
lärarverktygslådan. Ja,
och den fick inte vi liksom lära oss alls.
Nej, precis. Och återigen tänker jag, apropå ordet lagom då, så tror jag att man behöver lite av varje. Det är klart att inte läraren ska liksom abdikera från sin lärarroll och låta eleverna liksom styra sin egen utbildning. Det är ju helt koko. Men att man i den här auktoriteten, kanske jag ska säga, när man är liksom den som står för berättandet i klassrummet och står för kunskapen, så kan man också lämna utrymme för att lyfta in elevernas tankar och idéer. Och jag tycker inte att det är motsatsord någonstans. Liksom. Det gäller att hitta en balans i det. Så. Men som alltid då så pendlar det ju väldigt mycket, det vi har pratat om, från liksom konstruktivismen till att nu ska vi tillbaka till katederpedagogiken, och sen så liksom finns det inget där emellan egentligen. Fast det gör det ju.
Det är liksom ett uttryck för det här, det är en krönika du skrev, handlar om att du tyckte att ordet skojbråk borde tas bort.
Ja, precis. Det blev drabalder. Jag tycker, och det här blir ju, det är så svårt också det där, för då var det många som tyckte att, men vadå, barn har alltid lekt sådär, det är klart barn ska få slåss med pinnar och klättra i höga berg och sådär, och det är klart de får, men det jag vill komma åt är väl en kultur där det är väldigt destruktiva, framförallt grabbkulturer, där man liksom maktstrukturer, där man skojbråkar med varandra hela tiden, förutom att många går hem och är ledsna, och man, det blir någon slags hierarkisk maktkamp där man liksom leker med varandra på ett sätt som gör att det egentligen är förtäckt mobbning.
Jag tänker på det, för när jag läste det blev jag så glad, för att jag kände en rektor, nu är hon pensionerad, men hon drev en skola, en fantastisk skola. Och de hade bara två regler. Och den ena regeln var att man ska vara snäll. Och den andra att man inte får skojbråka.
Mm, bra!
Det var liksom enda ordningsreglerna på skolan.
Ja. Och jag gissar att de räckte.
Ja.
Mm.
För och
att,
så. Alltså för
ja.
att just för att det var inte skoj. Alltså det är ibland inte alls skoj.
Nej, och
Och
det,
det
och skoj och bråk, det hörs nästan i ordet att det inte är riktigt kompatibelt, liksom. Och är man snäll så skoj och bråkar man inte, det är så enkelt. Men det blev en debatt, alla tyckte jag höll inte riktigt med om det,
Nej.
vilket i sig är intressant.
Ja, hur är den rollen då som debattör, att du går ut och säger någonting och du tycker ju någonting utifrån din, liksom, din lärarerfarenhet på din skola och så skriver du det någonstans och så kommer massa människor och tycker om liksom din reflektion över din tillvaro. Hur
Ja.
känns det? Hur klarar du det?
Ja, men det är väl lika förvånande varje gång. Man sitter ju, det vet ju du skriver ju också att man sitter på sin kammare liksom och sen plötsligt så är det någon som tycker något. Och man tänker, hur vet du det här? Eller vad fick du läsa det här liksom? Så det, jag tycker det är jag älskar att vara krönikör. Jag tycker det är superduper roligt. Alltså det är det roligaste jag vet. Så att jag klagar inte någonstans. Och det är jättekul när folk tycker saker och när man rör upp tankar. Och skulle man bara skriva sånt som alla håller med om hela tiden så vore man ju sjukt ointressant som skribent, liksom. Men sen ibland kan man också undra så här, vad jag gett mig in på. Det kan ju också vara tungt när det blåser. Och man kanske skriver någonting och inte riktigt förstår vidden av hur mycket känslor det kan röra upp. Så där. Och då kan man ju sitta där sen i stormens öga och tänka, herregud, det där var inte värt. Att det liksom, man ångrar sig lite. För att det är svårt att veta när man sitter på sin kammare och skriver hur texterna ska mottas. Såklart. Så det är väl dubbelt.
Är det
Hur
något du
tycker du
har
själv?
ångrat? Alltså jag kan komma till vad jag säger till själv,
Ja,
men är det
precis.
något du har ångrat att du skrev?
Inte så här i efterhand tror jag att det är någonting jag ångrat, utan det har liksom fått sjunka ner och sen i efterhand. Men när man är mitt i det, jag kan ta ett väldigt färskt exempel, det här med, jag skrev om föräldrar som åker på semester mitt i terminen för någon vecka sedan här. Och det blev ju himla mycket rabalder om det där. Och då väljer, det är ofta så att det blir ju en text liksom, som är 2500 tecken och sen så kan man ju läsa in lite vad man vill i den texten. Ibland kände jag mig lite missförstådd i den diskussionen som uppkom. Och det går inte att gå in och kommentera på alla kommentarer och det går liksom inte. Och då får man sitta där och tänka okej, de missförstod mig och så får man bara leva med det. Liksom. Men då när man är mitt i det kan man tycka att det är lite jobbigt att man liksom kände att det var inte det här jag menade men det togs emot så. Men det är inte så att jag ångrar att jag skrev texten. Däremot kan man ju tycka att man skulle önska att man fick förklara sig eller liksom förtydliga. För det är tråkigt att inte känna att man blev förstådd rätt.
Alltså då frågar jag hur jag själv känner. Jag kan ju säga det att genom åren så det finns några stycken olika tankar jag får i huvudet. Den ena är att jag läser väldigt sällan kommentarerna. Och det har jag slutat med för länge sedan. Därför att jag blev arg och upprörd och sen kunde jag inte sova och så vidare.
Nej.
Och bara för min eget bästa så har jag slutat i princip att läsa kommentarer. För jag
Men blev
tänker
du
att
arg för att du
vill...
kände dig missförstådd eller för att folk...
Nej, bara för att just den här känslan att man vill ju förklara sig eller man tycker att det de säger, ja, men det var inte det jag skrev. Alltså
Just det.
alltihopa det där, det liksom rullar igång i huvudet och så. Och det andra var att på något vis, ja, det var för att liksom freda mig själv då, helt enkelt. Och sen glömde jag bort vad jag tänkte mer, för det hade jag en annan tanke. Den tappade jag
Ja, men jag
bort.
kan hålla med om det där med kommentarerna. Ibland så struntar jag också helt i det. Och ibland blir jag för ny. Jag är ju en väldigt nyfiken person. Och då måste jag, när väl har börjat går det inte att sluta liksom. Så måste jag plöja igenom allihopa. Men jag har också varit lite olika beroende på hur skör jag är. Det kan ju vara andra saker i livet som händer som gör att man inte riktigt är så stark som man brukar. Och då brukar jag också helt stänga av. Jag tittar inte ens på hur många gilla eller hur många arg markeringar den har fått eller sådär. Utan man låter det vara bara.
Sen vet jag att jag har blivit ledsen några gånger, alltså sådär, därför att jag vet att man har pratat om mig, eftersom jag har skrivit saker och ting, eller reagerat på vad jag tycker är felaktigt, och jag liksom är ganska sakfokuserad, så har jag fått ett rykte om mig om att vara en besvärlig person. Alltså den här, alltså att man politiskt lägger in de här åsikterna i mig som person, medan jag tycker att jag är en jättesnäll människa. Och så,
Ja,
men därmed
precis.
så drivs jag då någon sorts passion för sakfrågor och sånt där, och det kan vara störande, det kan jag förstå.
Ja, men det kan jag känna igen mig i också. Och att man kanske glömmer bort att alltså, bakom mina texter är det ju egentligen en vanlig liten lärare som går och jobbar varje dag. Jag är ju
Exakt.
ingen mediaperson som är supervan vid att liksom var ju i blåsväder. Men sen så det är ju ofta, får man höra det så här, men du ger in i leken, du får leken tåla och du har många som följer och gillar dig, då får du stå pall. Och så är det säkert, men jag kan ändå inte låta bli att bli ledsen om någon ger sig på mig, liksom, för det är ju, man är bara människa där bakom. Men som sagt, skrivandet är ju, och det tror jag du håller med om, det är ju så fantastiskt roligt, man drivs så mycket av de här frågorna, så att det är ju värt det. Ja. Det är ju värt kommentarerna och så.
Och sen har jag blivit riktigt någon gång bedrövad, för jag skrev, och det var faktiskt en text i en bok, det hade gjort en dålig research, så att det blev för ensidigt. Och det blev en människa, eller en rektor, som blev väldigt upprörd, och hon hade rätt i att bli upprörd. Därför att jag var ensidig, jag hade haft mitt, liksom så, lyssnat på en person, och jag är ju inte tränad journalist. Så att jag gick väl liksom i alla fällor och sådär. Och det blir ju konsekvenser när det blir tryckt.
Ja,
och då,
men det där kan jag nog känna igen mig också ibland. Att ibland skriver man lite för fort och sen så blir det inte tillräckligt nyanserat. Eller att man, i mitt fall, jag tycker det är så kul att skriva. Alltså jag tycker själva texthantverket är så roligt. Så ibland spetsar jag till det, tror jag, lite för mycket. För jag tycker orden är så roliga.
Ja,
men det blir, och då blir det snarare liksom litteratur än vad det blir ett debattinlägg. Så att det där är en farlig gräns.
Jag tänker att alltså, det här var ett jätteroligt samtal, men nästan måste du börja liksom runda av ändå.
Jag vet, vi hade kunnat hålla på hur länge som helst, men vi får ju chansen att möta andra gäster och prata så småningom.
Men när du sa det här att det var vackra ord och sånt, så var jag ju tvungen att, för att jag har ju en text från dig som jag tittade på, som jag tycker bara var så underbar. Jo, du skriver en text som heter Minnena av dessa barn pumpar runt i mina vener. Där du beskriver just hur det är att vara lärare. För det här är ju också en sån återkommande, om du hade lyssnat på alla våra 80 avsnitt, vilket jag kanske inte ska rekommendera dig att göra det, för det tar väldigt mycket tid. Men ett tema som hela tiden kommer tillbaka är ju att alla de här människorna vi pratar med i skolans värld, från lärare till ministrar och allt vad de är, så finns den här liksom passionen. Alltså skola väcker någon sorts lust och passion och engagemang för ämnet ibland, men för ungdomar och för barn och för lärande. Och det liksom är så att alla de här människorna liksom brinner. Och den här texten tycker jag var så fin. Och du skriver just hur det är att vara lärare med alla de här individerna som du har mött och ibland har liksom blivit någon viktig person för.
Ja.
Jag vet inte om du kommer ihåg vad du skrev, men trullputten som inte log på 2 år och som till slut sa, du är så jävla knäpp.
Ja, ja.
Och då förstod du att ja, men det är så.
Ja, exakt så. Jag minns, ska man aldrig glömma det där snedleendet. Han satt på golvet och så tittade han på mig och skakade på huvudet och bara, Maria, du är så jävla knäpp. Och då tänkte jag att yes, där nådde jag fram. Jag dansade hem den här dagen. Och det där är ju svårfångade små ögonblick. Liksom, som vilka andra jobb får man det där i? Liksom? De där kärlekskickarna. Liksom. Så det är verkligen...
Hur ska man någonsin kunna lära sig något sånt på en lärarhögskola?
Exakt, precis. Och kanske svårt att förstå för en utomstående hur mycket de där små subtila gesterna betyder för en lärare.
Och så skriver du så här på slutet. Jag tänker ofta på dessa barn som krypet under mitt skinn. Vissa har berikat mitt svall med nya gråa strån. Andra har lindat in hela min själ med bomull från första stund. De har alla en plats hos mig. Minnet av dem pumpar runt i mina vener. Under några år när de utvecklades som mest fick jag bli en stabil vuxen i deras liv. Så märkligt det kan bli att våra öden liksom av en slump flätades samman. Jag minns dem allihop. I detta omöjliga, tilltrasslade, toviga yrke händer hela tiden små underverk. Och på något jädra vänster får vi som valt denna upp- och nedvända vardag vara med på ett hörn. Under några glimrande ögonblick har vi chansen att lämna avtryck som liksom smittar av sig och stannar även hos oss. Det ska vi inte glömma när torkan är som svårast och otillräckligheten känns övermäktig. Under en stund på jorden fick vi vara en del av deras liv. Det är jävligt vackert.
Tack. Men det är ju skrivet i hjärtat verkligen. Det är ett försök att fånga den där känslan man faktiskt får som lärare ibland, när man överrumplas av minnen av alla de här barnen som har passerat liksom, under åren.
Så, men kommer du ihåg dem?
Ja, jag kommer ihåg dem. Jag tror att jag är en sån här... Jag minns min gamla lågstadielärare träffade jag för några år sedan bara. Och hon mindes mig och mina syskon. Perfekt. Hon sa, din bror Peter, han hade alltid en räv bakom örat, sa hon. Och det här är ju liksom... ja, vad kan det vara, 35 år sedan. Och jag tänkte att jag tror jag är lite som hon.
Ja.
Att man, ja, de har etsat sig fast hos mig. De, jag minns dem allihop, ja det tror jag.
För jag minns inte allihopa, det är en sorg för mig. Jag fick en gång ett mejl från en gammal elev som var ett sånt där, du vet, man får ju sådana ibland.
Ja.
Och hon verkligen beskriver hur jag hade räddat hennes liv. Alltså, gett henne hopp i tillvaron och alltihopa det här. Jag minns inte vem hon var.
Men du gjorde någonting för henne.
Ja,
och jag menar, det är ju ändå,
men där någonstans tycker jag ändå att för mig blev det, alltså det var liksom så att säga, vilken attityd jag gick in med, vilken människosyn jag hade, hur jag betedde mig mot elever generellt, som räddade hennes liv,
precis,
så att säga.
Precis.
Alltså hur jävla
Exakt.
Viktig man kan vara.
Ja, precis, utan att man gör det där. För ibland kan man tänka sig att det är läraren som ringde hem på fritiden eller som hämtade upp en innan skolan. Men det är inte det som krävs ofta, utan det är som du säger, det är förhållningssättet och inställningen och den värme man kommer med.
Ja.
Så,
och att det finns en ordnad plats i tillvaron. Du skriver om det. Det finns någon liksom normal, stabil vuxen.
Ja,
det räcker.
Just det. Det räcker.
Ganska långt
precis.
Ibland för vissa.
Och det där, apropå tufft yrke, så är väl det där liksom den finaste bonusen man får som lärare. Att bara genom att göra sitt jobb så kan man bli så viktig för någon annan. Det är ju ganska svårslaget faktiskt.
Du, ska vi sätta stopp där?
Det blev en ganska utmärkt
samtalet.
Avslutning tycker jag.
Jag tror det. Så att med det så säger jag att du har just lyssnat på ett avsnitt av Coolare och Nets specialvarianten med Maria Wiman istället. Och det här är en podd som vi gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Och i varje avsnitt så intervjuar vi en eller fler personer som vi tycker är intressanta och skulle vara roliga att prata med. Och som alltid, vill du oss någonting, har du något speciellt ämne du tycker vi borde belysa eller någon människa vi borde prata med, så hör av dig till oss. Du hittar våra kontaktuppgifter där du hittar podden. Och med det så säger vi tack, jag och Maria. Hej då!
Ja, hej då!